vad trevligt att vara tillbaka här i podden Lilla Drevet som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Lilla Drevet är en satirisk podd som har kallats briljant och bäst. Jag vet inte vad andras poddar kallas, men det är i alla fall vad vår kallas. Jag som pratar heter Anna Johansson och med mig här idag är Ola Söderholmskan Söderholm samt vår älskade vikarie Moa Lunkan Lundqvist. Hej på er!
Hej, hej!
Hej! Leker i livet?
Ja.
Ja, ja, nej, men särskilt när man fick ett sånt skönt, en av grabbarnas smeknamn utav dig här.
Ja, det kändes underbart tycker jag.
Härligt. Hörrni, vi har en del viktiga saker att prata om idag. Till exempel den enorma, infekterade, vidriga konflikt som råder. Okay. Jag tänker klart på det så kallade millenniumbråket. Millennium alltså som i Stig Larssons mycket lästa och älskade millennium-trilogi om äldre män som tänder på alternativa tjejer och förvånade nog vice versa. Har de inte bråkat klart om de där böckerna vid det här laget kan man ju fråga sig. Det här är ju ett krig som har pågått i flera år med oerhörda offer på båda sidor. Vi minns alla de hårda stridigheterna om pengar mellan Stig Larssons sambo, Eva Gabrielsson och Stig Larssons far och bror, som jag är nöjd med att kalla Stig Larssons far och bror. Nej, de har inte bråkat klart. För nu har ju alltihop plossat upp igen. Nu när David Lagerkrans, känd som Zlatan-författaren.
Jag sa det hela tiden, det är jag som är Zlatan. För jag var ju tvungen att gå in i den här rollen. Det är jag som är Zlatan, du vet.
Nu har han, David Lagerkrans, skrivit en fjärde fristående del i Stig Larssons millennium-trilogi.
Man hör att han är en sån som går in i alla situationer med känselspröterna ute på det klippet.
En konstnär.
Det här har vi faktiskt snackat om tidigare i podden. Ja. Men då höll hela bokprojektet bara på att startas upp. Nu är boken färdig och ska släppas i slutet av månaden. Och det har fått en massa människor på kultursidorna att se rött. Är det några man inte vill reta upp så är det människor på kultursidor. Gud vad de skriver.
Mm. Det känns för att David Lagerkrantz börjar säga, det är jag som är Stig Larsson. Jag.
Hur pratar det Stig Larsson?
Det är jag som är Stig Larsson.
Det är lite okänsligt av David Lagerkrantz. Ja. Att bara gå in och ta roller och så.
Ja. Men om man tyckte att tonläget i debatten var hetskt tidigare så kan jag bara säga Jesus. Nu drar man sig liksom inte för att använda ord som övergrepp och gravplundring för att beskriva det som Stig Larsson råkar ut för nu på stumt. Lotta Olsson i DN skriver till exempel: nog börjar verkligheten framstå som en otäckare version av grundhistorien i millenniumtrilogin. Apropå det här alltså. Skillnaden är bara att i Stig Larssons böcker kunde offren få upprättelse.
Oj. Mm. Jag är dåligt. Jag har inte läst böckerna, kanske sett en halvfilm. Det är inte mycket så här bestialiska sexmord och sånt där.
Jag minns inte det här med kultursidorna.
Att någon skriver vidare på ens bokserie kan alltså inte bara jämföras med att bli analt våldtagen av sin gode man, utan det är mycket, mycket färre. Men längst av alla de här belackarna går såklart Eva Gabrielsson själv. Jag läser i Svenskan. I en intervju med nyhetsbyrån AFP i våras utfärdade Eva Gabrielsson en varning för vad som... Okej, jag läser om det. I en intervju med nyhetsbyrån AFP i våras utfärdade Eva Gabrielsson en varning för vad Stig Larsson själv skulle kunna tänkas göra för att visa vad han tycker om det som nu händer med hans romaner. Vem vet, säger hon. Han kanske ser till att en blixt slår ner honom. Vem vet? Vem vet, säger hon. Han kanske ser till att en blixt slår ner över boklanseringen. Det tycker hon fortfarande vore ganska lämpligt. Inte så att någon dör, utan bara för att skaka om så man börjar stoppa sånt här. Eva Gabrielsson hotar alltså med att Stig Larsson uppifrån himlen, likt en händlysten Thor, kommer skicka ner en blixt i typ David Lagerkrans huvud på releasedagen. Jag tror inte att det kommer hända.
Nej, jag tänkte bara, jag tror nog inte heller det.
Nej, men jag tycker ändå att det här ger en förklaring till varför de tycker att det är så himla, himla hemskt att man skriver en fjärde bok. För om man nu har ett barns föreställning om vad som händer efter döden, det vill säga att man sitter på ett fluffigt moln och blickar ner på jorden, då är det inte så konstigt om hon blir upprörd. Hon tror att Stieg Larsson kommer se hela spektaklet, kanske till och med läsa boken, att han kommer sitta där på sitt moln och bara studsa av ilska.
Ja, det är ett mustigt tonläge i alla fall.
Ja,
att man hotar med hämnd från andra sidan.
Ja, men jag vet inte, jag är ingen teolog eller vad man nu ska vara för att kunna sådär. Det kanske är...
Som Stieg Larssons sambo.
Men det kanske är Eva Gabrielsson som har rätt. Kanske sitter Stieg Larsson och vakar över oss i detta nu. Men då skulle man kunna säga till honom att om det nu var så viktigt för honom att ingen utomstående avslutade hans böcker, varför levde han då på en diet bestående av svart kaffe och gamla fimpar? För det är ju ändå ett tips till alla författare som oroar sig för att David Lagercrantz ska skriva vidare på deras böcker. Dö inte. Skaffa ett gymkort. Kolla in den här nya grejen. Broccoli.
Det är slutet på den så här självförbrännande konstnärsmyten. David Lagercrantz. Liksom,
ständiga hotet att han ska gå in.
Ingen vågar dö längre. Jag kan inte riskera att dö och bli ett...
Nej, men jag tycker faktiskt att alla får tagga ner lite med de hårda orden i den här debatten. Det var det jag ville komma till.
Yeah.
Nu drar vi igång. Plattan i mattan och händerna på täcket.
Jag hörde på den förre statsministern, Fredrik Reinfeldts sommarprat.
Gud vad mysigt.
Och jag blev skakad i grunden.
Okay.
Jag kunde inte hantera det.
Det var för bra.
Har ni hört det?
Nej.
Jag bara gissar.
Det var så tomt.
Nej.
Alltså det var så tomt.
Det är mig ledsen att höra.
Jag kan inte fatta att det kan finnas något så tomt som det sommarpratet.
Hur kan det bli så tomt? Jag är så rik själv.
Jag lyssnade och ett svart hål öppnades i min bröstkorg och jag bara föll genom universum.
Det är inte den upplevelsen man vill ha helst av sommarprat.
Nej.
Allt var godtyckligt och förgängligt. Fanns inte en enda fast punkt i kosmos. Jag bara föll och föll och föll.
Det var inte som att du föll ner i ett jättemysigt bollhav och bara mös.
Mm, jag landade i ett sånt mysigt bollhav liksom. Så såg jag. Kanske en, jag menar, jag kanske såg liksom ett sådär gulligt djur. Med sådär, fast den var liksom med ryggen vänd mot mig. Och sen så vänder den sig mot mig. Och då är det någon sådär grotesk zombie i ansiktet.
Nej. Jag sticker upp en hand ur bollen och bara griper efter.
Precis, nu är det på väg att bli någonting. Så bara blev det här kaoset igen. Och det osammanhängande läskiga. Ja, men det var det, tror jag, var att det var lite så extra oroande och konstigt eftersom Reinfeldt inte ens klarade av att vara tom, fast det var det han ville. Alltså det var som att lyssna på någon som inte har någon annan ambition än att vara tom och platt och säga fullständigt intetsägande klyschor, men har liksom för låga kommunikationsskills eller så här för låg kognitiv förmåga för att ro det i land. Och istället bara säga saker som är weird och inte hänger ihop.
Fredrik.
Men Liv pratade inför Reinfeldts sommarprogram förra veckan, då vi snackade upp det. Hörde ni det?
Ja.
Mm.
Att hans nya grej är att han är halvvägs genom livet.
Ja.
Och han pratade om det i sommarprogrammet, och hans bok som kommer snart heter Halvvägs.
Och den ska jag läsa.
Du ska göra det?
Mm.
Ja, just det, för du ska vara med i Flumskolan-podden.
Just det.
Mm. Så, nu får det räcka med reklam. Och Liv raljerade om att det är orimligt att säga då att man är halvvägs genom livet när man är 50, eftersom att medellivslängden för killar är typ 78.
Just det.
Men just den här grejen var ganska typisk för den här då otäcka stämningen jag kände i programmet. För alltså, om någon säger den här halvvägssägningen på rätt sätt, kanske när man är 40, då kan man säga att man är halvvägs genom livet.
Mm-hmm.
Då tänker man, varför säger du det här? Vad är det för jävla skitgrej att säga? Men när någon säger 50, då är man halvvägs genom livet. Då tänker man, varför säger du det här? Och va? Nej.
Men tror du inte att det kan stämma i hans fall? Har inte han levt så här superhurtigt, spelat basket och kommer inte han bli 100?
Ja. Men ja okej, men då är det i så fall, jag menar, ifall det stämmer så är det då en så här meningslös tom klyscha.
Mm.
Men jag menar då att jag fick ju upplevelsen av att han försöker en tom klyscha och inte får ihop det. Men det känns lite grann som humor ibland. För att det var det där att han har något så här, att säga totalt förvirrat snömos med väldigt så här fast och klar stämma. Alltså låta som man tycker att man ser något väldigt genomtänkt fast det bara är ingenting. Och det kändes också så för att det påminner ganska mycket i tonläget om Henrik Schyfferts klassiska sommar från 1993.
Ja.
Just det, när han drev med sommarprat.
Ja, precis. Han gjorde så här parodi på sommar. Gjorde parodi på ett sånt där liksom lobotomerat, så här självgott sommarpratarmys.
Men sen kom det fyra långhåriga pojkar från Liverpool och vände upp och ner på begreppen.
I musikväg var 1965, året då Beatles släppte både Help och Yesterday. Beatles var stora.
Ja, men så att bara informera om hur stora Beatles var.
Stora.
Mm. Beatles var ju enorma.
De är superkända.
Beatlemania kallade man det. Ja, vad mer kan jag berätta? Men mest fick faktiskt Reinfeldt sommar med att tänka på Göran Perssons omdöme om Reinfeldt. Har ni hört det här? Det menar ordförande Persson. Då Reinfeldt dyker upp som hans motståndare, hans nya motståndare. Nya moderatledaren i valrörelsen 2006.
Det finns inget personligt hos mannen. Bo Lundgren var ju en person som jag tyckte inte om hans politik, men jag tyckte om honom för han var levande. Det gick att ta på honom. Jag förstod hur han tänkte och jag förstod hur han kände. Men Fredrik Reinfeldt, det är noll i det avseendet. Kallas ju vad jag förstår för tvålen internt, därför att han har just egenheten att inte få gå att få grepp om det, för att han glider så här.
Och detta tycker du är otäckt?
Jag tycker det är otäckt. Jag tycker att politik måste bygga på ett engagemang. Det måste finnas en människa, det måste finnas nerv, det måste finnas värme. Jag saknar allt och sådant.
Ja. Jag älskar Göran Perssons omdömen.
Det är ett starkt omdöme. Han säger det så att man först tänker inte att det är så taskigt, men när man hör orden så förstår man att det är ganska taskigt.
Det är noll.
Han är inte levande. Han går inte att ta i.
Det är inte så diplomatiskt som hans tonläge är. Ja, gamla härliga gammelsmurfen. Ja, men den här känslan man har anat kanske lite med Reinfeldt förut. Men jag har aldrig haft den starkare nu efter det här sommarprogrammet. För att det är den här, man vill bara hålla honom lite för hårt och skrika: vem är du? Vem är du? Hur kan det ha varit du? Hur kan det ha varit du som har styrt det här landet så länge? Alltså lite samma känsla som Hanna Arendt hade när hon bevakade Adolf Eichmann-rättegången och skrev om ondskans banalitet.
Mm.
Var det inget mer? Hur kan det inte ha varit något mer med den här människan som gjorde allt det här? Det måste finnas något temperament, något driv, något diaboliskt. Det kan inte bara vara en totalt intellektuellt nollställd tanklös byråkrat som rott hela det här projektet i hamn. Och jag vill vara tydlig med att anledningen till att jag gör den här liknelsen är för att jag tycker att alliansens politik och förintelsen är samma sak.
Ja, jag utgick från det. Så jag,
alltså om någon på Twitter lyssnar vill jag bara vara tydlig med det. Det är därför jag bara slänger mig med Adolf Eichmann på ett väldigt avspänt sätt. Nej, men det är, ja, precis, det är en liknelse som kanske leder tankarna fel på det viset. Då, men det är just bara det här att man blir så chockad över att det inte finns, var är din lidelse?
Mm.
Man vill veta var någon kommer ifrån. Var finns lidelsen bakom teflonet? Eller menar att han känns mer så teflonig nu när hans jobb inte längre kräver att han ska vara teflonig. För förr kunde man ju tänka att det var teflonet behövdes för att dölja människan. Men nu är det som att han försöker livea fram någon människa för att dölja kärnan av teflon. Eller?
Ja, jag förstår.
Jag vet inte, men jag känner det är lite ofokuserat mitt prat om det här. Men det är för att jag, liksom, jag har inte riktigt kunnat bearbeta vad jag kände när jag lyssnade.
Jag märker att det är ett trauma. Jag kommer inte lyssna på det själv.
Ja. Det är så att man inte ska prata om när det är så här tidigt och det fortfarande är terapi.
Mm. Du måste gå igenom de olika faserna innan du kan prata om det på...
Innan man omvandlar det till konst, liksom, så måste man ha bearbetat det. Så att det här är egentligen alldeles för tidigt nu. Det blev bara ett förvirrat liksom. Utbrott, känsloutbrott här. Jo, men vi kan bara försöka gå igenom det lite tillsammans. Ni har inte hört då, kan vi lyssna lite tillsammans?
Ja, det kan vara bra att du har valt ut lite så att vi inte behöver lyssna på hela då och få samma kris.
Ja, vi kan börja med det som var bra. Då jag inte kände den här förvirringen och den här märkliga tomheten. Ja, det här är kopplat till en låt. Jag spelar det här, det här var det som var bäst.
Förutsättningarna för politiska ledare är avgörande för kvaliteten på statsmannaskapet i vår värld.
Ja, man spelar statsmannaskapet.
Sån underbar...
Vad sa du?
Som en sån underbar pepplåt bara.
Ja, jag vet inte varför, men det tycker jag ändå... Det var ändå det bästa, för att det är ändå helt okej moderat humor.
Ja,
tycker, ja, att spela den. Det får man respektera. Mm. Det är ändå sånt de gör, så att de har på sin fest i Almedalen bara står där, fuck you, staten och kapitalet. För att de vet att alla vänstermänniskor blir så arga. Så det tyckte jag ändå var lite kul. Mm. Jag kände att här är ett subjekt. Här finns det ett subjekt i alla fall som agerar när han spelar den.
Ja.
Och det näst bästa var den typen av saker som man sa innan låten. Innan låten här gick igång. Ni hörde det. Förutsättningarna för politiska ledare är avgörande för kvaliteten på statsmannaskapet i vår värld.
Ja, jag hör orden, men...
Ja, men det är viktigt att ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det var det han sa.
Det var det, ja.
När han sa sådana extremt tomma klyschor, men som ändå hängde ihop.
Ja, för det förstår man ju nu.
Ja, man förstår ju, det är ju rimligt.
Ja, det är en logisk... slutledning.
Om man bra förutsättningar, ja, då går det fan lättare.
Mm. Kan det bli bra?
Vi kan lyssna på lite ihopklipp av den här typen av grejer då, som jag tyckte var det näst bästa.
Som hängde ihop.
Spännande.
Via förintelsen och via ohyggliga övergrepp, även i mer närtid, har vi lärt oss att människor enskilt och i grupp är kapabla till gränslös grymhet. Mm. När människor får komma till sin rätt, känna trygghet och uppmuntras till att utvecklas, då mår människor oftast bra och är mer benägna att se och stödja andra. Ja, en och annan egoist borträknad, ja, förstås. Jag tror mer på att bygga upp än på att riva ner. Alla religiösa ledare eller uttolkare, i vilken religion det än handlar om, som säger sig förespråka våld i Guds namn, missbrukar Guds namn. Alla är dessutom påverkbara. En påverkan som kan leda i både bättre eller sämre riktning. Det gör människan spännande. Så det gäller att hitta rätt.
Tänk alla famnar jag lämnat av längtan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig.
Men det är helt värdelöst. Det är skit liksom.
Ja.
Supersopigt berättat. Så han,
men det här var ändå det näst bästa.
Det var det näst bästa.
Ja.
Ja, men det är så jävla dåligt berättat. Så han gestaltar aldrig något. Han kan inte gestalta.
Nej, men du menar att här håller det ändå ihop. Men sen kommer vi få lyssna på det som inte håller ihop.
Ja, eller? Exakt.
Oh, herregud.
Men att han gestaltar aldrig med något exempel. Utan att han bara konstaterar i största allmänhet att vad världen behöver är fler bra saker, färre dåliga saker. Det är ju så här, man hade kunnat tänka sig något exempel från din tid inom politiken då någon gjorde någonting och något ändå. Utan det var så här. Så, ja, men så här, insikten är ju liksom på en barns nivå. Man är typ lika raffinerad som en 12-åring som skriver en uppsats på FN-dagen. Men det är klyschor som man kan hänga med i.
Ja.
Det är ju bra om vi har mer fred och omtanke.
Yes. Bra är bra, dåligt är dåligt.
Ja, det är också bra om vi har mindre folkmord, till exempel. Så det här var det näst bästa i sommarprogrammet då. I de här klyschorna så lyckas liksom Reinfeldt med sitt uppsåt att vara helt tom och platt.
Ja. Just det.
Man kan följa honom från vad han ville och liksom hur han utförde det.
Mm, det känns väldigt tomt bara att höra det här ihopklippet. Ekar gör det.
Men annars då består då programmet av många sådana ögonblick då man blir orolig och rädd.
Åh nej.
Det är då bara känner den här, man bara känner varför. Vi kanske kan kalla den här följande liksom listan med klipp Varför med Fredrik Reinfeldt.
Spännande.
Varför? Den första varför.
På 50-årsfester så vill vi 60-talister uppmärksamma denna efterlängtade, förlängda ungdom. För kvinnlig spis eller gaykillar kan ju påpekas att den som är född 1965 är alltså årsbarn med Robert Downey Jr. och Mads Mikkelsen. Och för manlig spis eller lesbiska gäller Elizabeth Hurley eller Sarah Jessica Parker.
Ja, led oss genom det här.
Jag kan inte. Det här är bara ett rop, det här är bara ett rop på hjälp från mig till er.
Det här var ju ändå väldigt färgstarkt, får man säga.
Ja, förutom att jag inte förstod.
Man vill spisa en filmstjärna.
Jaha. Men det är väl, jag menar väl vem man då tycker är läcker av de som är födda samtidigt som att.
Okej, ja, och då när man är på 50-årsfest.
Ja, men det är lite så där, det hade liksom varit så där, tycker jag. Han har lyckats uppfylla den här då tomma klyschan om det hade varit att man ska trösta sig med att man är lika gammal som Robert Downey Jr. om man är en kille som fyller 50. Mm. Men här är liksom då att man ska tänka på dem man vill spisa, de man är sexuellt attraherad av.
Ja, det är också
för manlig
så här,
spis kan jag tänka på Liz Hurley och
han
Sarah
går ändå
Parker.
In med de brassklapparna, men så säger han ändå så för män och för lesbiska. Alltså han säger inte ens heteromän.
Nej.
Nej, den
är inte den, hela vägen.
Den är inte helt så att den kommer passera alla allas kontrollinstanser. Nej, men jag hade förstått det där liksom, att man ska trösta sig med att man själv är lika gammal. Ja, men jag är lika gammal som Robert Downey Jr. Det är ingenting. Men det här då att man ska trösta sig med att man är lika gammal som någon man då skulle vilja spisa utifrån sin sexuella läggning. Men det är som att man tänker att man så här, någon tanke att man automatiskt får ligga med människor som är födda samma år som en själv.
Mm. Nej, jag förstår fortfarande inte.
Och så äckligt att han liksom kallar sin kåthet för liksom spis.
Det var faktiskt en vidrig relation att ha till sin kåthet och så här. Mm. Dags att spisa lite. Smaklig spis.
Alla hans sexiga sms är mycket sån. En bild på sig själv utan tröja och bara smaklig spis. Låt det väl smaka.
Okej. Okay. Vi kan ta till sånt där varför. Klipp. Han berättar då om den här boken han ska skriva. Boken Halvvägs. Och det är liksom ett sjok i sommarpratet som pågår i 10 minuter. Och han säger ingenting.
Wow.
Absolut ingenting. Alltså han bara berättar att han är på Bonnier och de har möte. De säger, du kanske ska ha en spökskrivare. Han säger, jag vill prova själv. Då säger de, okej. Okay. Han säger ingenting om boken. Han säger, det handlar om mina erfarenheter. Det är det han säger. Men jag har arbetat metodiskt med den. Jag brukar läsa på, sen brukar jag skriva. Sen jag säger igenom det jag skrivit. Alltså, han bara återrapporterar om hur hans dagar ser ut när han skriver.
Jag hittar den perfekta dagen. Vakna på morgonen och träna. Vad ska jag göra idag? Tidigare blev svaret till en 3000 meter hinderlopp. Nu var det dagens enklaste fråga att besvara. Jag ska skriva bok. 3 timmar framför datorn för att skriva. Sedan lätt yoghurt med banan, nötter och blåbär, en kopp kaffe. Och sedan 4 timmar framför datorn för att skriva. Till middag, soppa med smörgås och sedan läsa igenom vad jag skrivit för att kolla mot underlag och pröva formuleringar. Ja, men nu lossnar det. Belöningen blir en chokladboll. När mitt skrivande...
Men det, varför berättar han det
här? Jag vet inte. Jag förstår inte.
Men han har typ samma matvanor som jag. Det här man bara äter frukostmat. Svingott. Det uppskattar jag ändå.
Okay.
Att han ändå äter sina anspråkslöst.
Skönt att någon av oss har fått lite kontakt nu i alla fall. Med Fredrik. Men det är så, det, jag tycker det är som ett så här, han är som ett litet barn som helt så ofiltrerat berättar om sin dag. Sen till mellanmål åt det. Alltså, eller han har ingen känsla för vad som kan vara intressant. Eller...
Nej, det är liksom ett steg ifrån den bara, och sen går jag på toaletten. Ja. Där cirka 4 minuter innan jag åt.
Ja, men att, eller liksom, han vet inte vad, han vet inte vad som är ett så här narrativ man kan fylla med i. Alltså man tänker att han ska vara bra på kommunikation. Men det finns liksom så aldrig en twist i någon av hans historier. Eller det är liksom inte historier. Alltså så här slutar det här jättelånga sjoket om att skriva bok. Alltså han bygger upp det nu som att nu ska det komma en twist på något sätt.
När mitt skrivande efter månader närmar sig sitt slut kommer min värsta kris. En person på förlaget upplyser en av mina medarbetare om en av branschens självklarheter som de möjligen glömt berätta. När författaren är klar med sitt manus stryker man åtminstone 40%. Jag känner.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Med illamående har jag alltså suttit i några veckor och skrivit rakt ut i cyberrymden. Om 40% tas bort ska jag alltså fylla ut det tomrummet med helt nya ord. Men vad ska det handla om? Abbo och Elin ler när jag lättar min oro. Ja, vi kallar det överarbetning. Ser det inte som om det försvinner? Ja, inte så mycket i alla fall, försöker de lugna. Nu är boken klar. Det känns som en extra familjemedlem. Inget kan mäta sig med mina 3 barn. Men man kan kanske se det som ett husdjur. Det husdjur vi aldrig haft i en familj med allergiska barn. Familjen har fått tillökning.
Men förlåt mig, är han dum i huvudet?
Åh, hjälp mig.
Ja, men jag, liksom, vad händer? Det kommer en kris och sen så vi ska redaktera den på ett jobbigt sätt. Och sen så, vad händer med det då?
Ska jag byta bara... ut de orden då? Eller varför? Jag...
Men också, vad var det som var jobbigt? Kom en kris och så bara, sen har ni det mötet och så här, nu är boken klar. Alltså man trodde också att det skulle vara någonting där då, eller?
Ja, jo men precis. Att han kunde berätta hur det kändes kanske mer, lite mer utförligt då. Eller, ja, herregud.
Ja, men det, jag vet, det bara liksom pågick i 10-15 minuter att han berättade om att han skrev en bok på ett helt, det vanliga sätt som jag antar att han skriver böcker på. Man går upp och skriver på dagen. Han berättar ingenting om boken. Det är liksom, processen verkar helt normal. Och sen the circle of life. Eller, det var, jag förstår inte. Jag förstår inte vad jag försöker säga. Vad fan försöker jag säga?
Men jag hoppas att det i sådana fall är att han inte vill bränna några godbitar från boken redan nu.
Han kanske fyllde i med på krutet. Sin kris.
Mm. Ja, men jag blev jättenyfiken på den här boken då, på något slags antisätt utav att lyssna på det här sommarprogrammet, för att alltså, kan det liksom fortsätta så i 200 sidor i en bok?
Precis, hur många sidor är det?
Man kan också väldigt mycket läsa mellan raderna att förlaget har läst hans tidigare böcker, vet att det inte är så jävla bra skit, så de först så här försöker med spökskrivare och sen flaggar för att de kommer stryka 40%. Obs, det är inte kutym att stryka 40%.
Vi gör så med alla, Fredrik. Vi brukar stryka 90% ibland.
nu gör vi som vi gör med alla, Fredrik. Nu bränner vi det här. Sen ringer vi David Lagerkrans. Okej, vi kan lyssna på ett annat. Eller, vi går vidare till nästa varför-klipp. Och det var att han hade ett väldigt långt sjok om förändring. Det var nog något sånt tema han kanske tänkte för att han slutade vara statsminister och så blir det förändring.
Mm-hmm. Det verkar finnas en lång rad predikanter där ute som sjunger förändringars lov. All förändring är bra och dessutom oundviklig. Och allt blir därefter bättre. Vad har de varit någonstans, kan man undra. Förändring gör ont. Förändring är svårt. Du vet många gånger inte hur det slutar.
Ja, här har han bollat upp det. Mm. Ja. Nu är man med. Hans exempel då, när han ska prata om förändring, det är att prata om sin garderob.
Nej, okej.
Okay. Han behöver ändra den nu när han inte liksom längre har en roll. Då han, förr hade han kostym hela tiden. Mm. Han hade liksom, han hade kostym varje dag. Nästan inga vanliga kläder. Han hade bara ett par jeans som hängt med länge. Ja, lite för länge kanske. Men nu behöver han mera sådana här vanliga kläder.
Till slut kommer det oundvikliga. Det jag aldrig trodde jag skulle säga och som jag möjligen invänt mot när min tonårsdotter sagte: jag har ingenting att ha på mig. Det är väl snart ordnat, tänker ni. Men då glömmer ni att en 50-årig man anser sedan sisådär en 10 år tillbaka att de har köpt färdigt egna kläder. Till slut vågade jag mig ut. Och vet ni, förändring är inte alltid så farligt. Det finns många gånger då det efteråt känns riktigt bra.
Okej, så att köpa nya kläder.
Så vi vill veta hur man köpte.
Nej, men återigen, vad är det för jävla historia?
Ja, det var
det är ingen historia.
Det är ju lite en ny detalj, det där med att män över 40 aldrig köper egna kläder igen i resten av sitt liv. Det hade jag inte hört talas om innan.
Man kan tappa honom redan på den premissen. Mm,
ja, jag relaterade inte.
Nej.
Till den infon.
Men också när man ska försöka följa det här narrativet, sådär, att jag började förändra min garderob. Jag gick ut och köpte kläder. Och vet ni vad? Förändringar är inte alltid ont. Boom, låt på det.
Nu känner de igen sig.
Ja, nej, men det är så här, ja, det är det var ganska ointressant hur som helst, den här liksom historien om förnyelsen av hans garderob. Men återigen, om man åtminstone hade gestaltat med något exempel att något hände när han hade kläder. Vad handlar du för kläder? Eller det är ingenting.
Nej. Men det här är ju inga byxor.
Det är bara något. Jag hade nått upp till det här, var tråkigt och tom och klyschig om man hade haft någon sån historia om att vara lite medelålders och gå in i en klädaffär där unga jobbar. Eller bara vad som helst. Men det är ingenting. Nej. Jag förändrade min garderob. Det gjorde inte ont. Jag vet inte vad är det för något?
Han är också så himla intresserad av det lilla, framförallt sitt eget liv. Vad han äter, hur han klär sig liksom.
Mm. Ja, det är även om det är liksom ett tecken på ett grandiost självförtroende att ha så liksom höga tankar om vad som är intressant för andra att höra om. Ja. Att han kan bara plocka random impuls ur sin hjärna och låta den komma ut i radio. Eller? Ja, men det är bara att vara politiker och vara så här dålig på berättelser. Alltså han måste liksom bara vara så total nickedocka för de andra moderaterna.
Man börjar ju misstänka det nu, onekligen.
Ja, men det är så mycket så. Det är hela tiden så här. Det är bara sådana här trådar hela tiden som kastas ut. Och man vet inte varför de kastas ut. Så här, förändring. Varför skulle den kastas ut? Skriva bok, varför skulle den kastas ut? Här är en annan.
Ni lyssnar på Fredrik Reinfeldts sommarprogram som sänds live. Det är ni, live från Göteborg. Varför Göteborg, undrar ni? Ja, var skulle jag annars sända det ifrån? Jag tror de flesta av er som lyssnar håller med om att vi lever i en allt annat än perfekt värld.
Men vad?
Jag har jättemånga.
Varför Göteborg? Var annars?
Ja, Stockholm.
Givetvis Stockholm. Självklart Stockholm att svara på.
Jag var inte på väg någonstans med det. Och säga det här om Göteborg. Det blir det, gubbe. Det blir bara Göteborg. Var annars?
Nu går vi vidare. Det är en slags gåtor som han slänger ut.
Ja.
Som är tanken att vi ska lista ut. Eller jag förstår.
Ja. Ja, men precis. Eller så var det en jättelång, dråplig, citat, dråplig historia med en presskonferens i Sofia med bulgariska premiärministern. Då en presskonferens som är jätteknasig, säger han. Vi får ta honom på orden. Och det slutar med att Reinfeldt då säger fel.
Mm-hmm.
När han ska säga hur bra våra JAS-plan är och att Bulgarien borde köpa dem, mm, så råkar han istället för aircraft säga aircraft carriers.
Okay.
Alltså hangarfartyg.
Men i den förvirring som uppstått säger jag istället aircraft carriers. Jag gör det så lugnt att jag själv inte hör vad jag säger. Och de som lyssnar har precis hört allt osannolikt man kan föreställa sig. Ingen noterar alltså att den svenska statsministern precis försökt sälja svenska hangarfartyg till Bulgarien. Ja, vad ska man säga? Det är det här med män och flygplan.
Boom!
Ja, det var det där med män och flygplan.
Och så bara, va?
Just det.
Vadå?
Det är så alla män råkar göra någon gång i livet. Och när de ska sälja JAS-plan. Nej! Är det ju bra?
Hangarfartyg. Jag tror jag svimmar. Nej, men jag är med det återigen. Jag kan liksom inte säga, jag vet inte vad jag ska säga om det där som just hörde.
Nej. Men det också, har inte alla en redaktör?
Ja, de har en producent.
Ja. Kunde inte någon bara, det här med män och flygplan, kan du bara utveckla det med en mening till?
Precis. Kan du bara så att säga landa det på något sätt? Ja, men alltså grejen är också att jag bara läste så här lite de här recensionerna utav det här, och han fick så här normala recensioner.
Mm-hmm.
Att folk bara säger, det var väl 3 av 5 och det var lite fegt, men det var väl okej.
Det är ju obehagligt, för vad är det de har hört då?
Ja, jag vet inte vad det är liksom.
Nej.
Alltså, det jag funderar på liksom om han är... Han är liksom, han säger så jävla mycket. Det är något med hans totalt liksom stadiga röst och lugna kroppsspråk och så här hela och rena utstrålning, att alltså han säger bara god dag yxskaft, men han så här hypnotiserar med någon normalitet. Mm. Jag vet inte om det är lite samma som Göran Persson då, lät diplomatisk fast så fruktansvärda saker. Alltså liksom Fredrik Reinfeldt säger saker alltså som någon sån här dåre. Alltså någon med så här cowboyhatt och svettigt ansikte som sitter och pratar ut i luften på pendeltåget. Som bara sitter och pratar så här. Men han gör det med sån normal killeaura som han bara hypnotiserar alla. Så det bara, det där lät väl.
Killar och flygplan.
Ja, det har man ju
hört. Ja, men han kan bara säga, han kan säga liksom så här bara att jag sparar mina tånaglar i en burk under sängen. Jag smörjer in mitt kön med marmelad. Det är så. Ja, men just det, hade Reinfeldt sagt den där liksom Eskil Erlandsson-grejen.
Då hade ingen
märkt. Nej. Att han hade sagt jag smörjer in mitt kön och låter en hund slicka bort det.
Nej.
Det är kanske det som är...
Det var ju inte så Eskil Erlandsson.
Var det inte det? Eskil Erlandsson har motsatta utstrålningar. Det känns som att det är det jag säger. Även om man pratar om budgeten så får man sluta prata om tidelag.
Eskil Erlandsson, du äter gubben. En av sina bullar. Det har ju på alla bilder. Alla bara tänker att du slickar en katt i rum.
Ja. Men... Ja, men precis. Men ja, det var lite ofokuserat där då. Men jag behövde bara liksom bearbeta det högt lite för er att... jag bara liksom undrar vad det är frågan om. Och jag vet fortfarande inte då, men...
Nej, jag kommer också behöva gå igenom de här faserna nu. Tänka på det här under en tid. Så ja. Får vi prata om det igen kanske om en månad eller två. nu blir det EU-nytt, gänget.
Yay!
Nu blir det skoj för alla inblandade.
Har du en vignett?
Jag önskar att jag hade en vignett. Jag har inte hunnit göra någon.
EU-nytt.
Men så här är läget. EU och USA håller på att förhandla fram ett frihandelsavtal. Mm-hmm. Som heter Transatlantic Trade and Investment Partnership. Förkortas TTIP, så att man inte ska behöva säga det hela tiden.
TTIP.
Och det ska vara klart senast nästa år. Det har förhandlats i drygt 2 år nu. Samtliga politiker i Europa nästan är pirrigt stolta över att USA ska samarbeta med oss nu. Man pratar om att det kommer vara väldigt, 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 väldigt bra för den europeiska ekonomin. Man säger att den stagnerat eller slumrar, ett ord som slängs omkring, slumrar är ett vackert ord för att beskriva att ha liksom en febrig, gränspsykotisk mardröm som man inte kan vakna från och som sagt att döda den i sömnen. Men i alla fall så ska det vara svinbra. Men förhandlingarna är väldigt hemliga kring TTIP. Och det här har fått kritik. För folk vill veta vad det är som ska hända.
Ja, just det.
Förespråkarna för TTIP är överraskade över att folk vill veta vad som ska hända. Men de förklarar gång på gång att det inte finns någon anledning att oroa sig för någon egentligen överhuvudtaget. Vilket ju är skönt. Men ett dåligt sätt att understryka att det inte finns någonting att oroa sig för är att låsa in alla detaljer kring förhandlingarna i ett särskilt läsrum på amerikanska ambassaden i Bryssel. Som man har gjort nu.
Mm, men skit i det. Snart börjar Paradise Hotel. Titta på det.
Det är egentligen mitt första tips om man inte vill oroa folk angående några tråkiga papper. Lås inte in dem i ett rum som övervakas och som politiker bara får besöka några timmar per vecka.
Mm, just det.
Nej, precis, det är ändå ingen som orkar läsa tråkiga papper. Men precis, om ni gör det lite spännande kring
dem. Om ni lägger i en kista och gräver ner det i jorden och den enda som får klättra ner är Junker. Då blir det spännande.
De borde istället vara så här flygblad.
Ja, dela ut dem på stan.
Som flygblad och svenska kyrkan. Funktionärer från svenska kyrkan går och försöker dela ut dem. Då vet man att ingen kommer läsa.
Då är det helt inte en människa kommer titta på det. Men nu har det blivit stor uppståndelse kring det. WikiLeaks håller på att crowdfunda ihop 100 000 euro, som ska gå till den som lyckas läcka detaljer från förhandlingarna kring TTIP. Och det är mitt andra tips egentligen när man inte vill dra uppmärksamhet till några tråkiga papper. Lås inte in dem i ett övervakat rum så att WikiLeaks börjar samla ihop 100 000 euro som ska gå till den som lyckas läcka papperna. Lite spontana tips bara som jag delar ut nu gratis.
Kan det vara att de egentligen vill att folk ska vara superintresserade så de försöker bara skapa en hype?
Jag börjar nästan misstänka det. För att det är... USA håller på att förhandla ett annat frihandelsavtal med några andra länder. Det är också extrem sekretess. Det är ett ljudisolerat rum som ligger under The Capitol. Där man får gå in med en militär och läsa ibland. Så de vet ju hur man skapar
Dan
lite
Brown
buzz.
Sitter och skriver en bok om detta.
Men i många EU-länder nu så är känslorna upprörda kring TTIP. Starkaste känslorna rör då en tvistlösningsmekanism som ingår i avtalet som kallas för ISDS, den här tvistlösningsmekanismen. Och det ger företag rätt att stämma stater på sin beräknade vinst ifall en stat kanske inför nya lagar om miljö eller arbetsrätt eller någonting sånt som påverkar ens beräknade vinst. Och den här mekanismen används redan i många handelsavtal. Men folk är ju då rädda för vad som ska hända om det skrivs med i det här frihandelsavtalet som alltså blir det största i världen någonsin. Börjar folk vara lite på tårna kring det.
Som att om Sverige skulle införa miljöskatter, de skulle förstöra vinsten för något företag, då skulle de kunna stämma svenska staten.
Precis.
Men kommer det vara så att om Ola snackar skit om ett amerikanskt företag i vår podd, så kommer de kunna stämma Ola?
Det tror jag inte, men vi kan börja sprida det ryktet för att skapa en slags buzz.
Om riksdagen har lagstiftat om att jag ska snacka skit om företaget,
ja, då kan de stämma
i podden.
Då kan det händer redan på flera håll.
Så det är bara staten som kan...
Som kan åka dit, ja. Ett franskt företag stämde Egypten när de höjde minimilönerna till exempel. Och svenska Vattenfall har ju stämt tyska staten eftersom att de har valt att fasa ut kärnkraft. Och Vattenfall hade tänkt att göra jättebra business på sina kärnkraftreaktorer.
Det är kaxigt att stämma.
Det blir kaxig stämning. Men det här är i alla fall någonting som folk är upprörda över i Europa. Inte så mycket i Sverige får man ju säga.
Nej, det har varit väldigt tyst om det här. Därför är jag väldigt glad att du tar upp det.
Ja, för det
men vad fan tänker man när man är en sån liksom mångmiljardär som stämmer egyptiska staten och som höjer minimilönerna? Så, nu gör jag det här.
Nu bara... hade du lovat att jag skulle få ha mitt företag här och det skulle få gå bra.
Nej, men det man... jag tänkte göra med mitt liv, det är att bara vara en person som gör sånt här. Det här tycker jag känns bra, att vara den här människan.
Ja, men det är lite stekt också. För att om man...
de ska tjäna mer, de ska inte tjäna mer än en Snickers i månaden.
Men jag tycker att det, om man är stolt över att vara en sån som är bra på att driva företag, så borde man ju också vara stolt över att man vågar ta risker. Men i och med det här tar man ju inga risker någonsin. Jag tycker att det är bättre om det är så lite tuff stämning, att jag riskerade allt mitt kapital och förlorade det kanske. Det brukar väl folk gilla som håller på att ha egna företag.
Mm. Ja, det är så. Men det här... man kan sälja in det till dem kanske. Att...
ja, precis. Det kanske, ni kanske kan göra den grejen istället för det här.
Jag tror att du älskade utmaningen.
Det var därför du hade startat företaget, för att du var lite av en fighter. Men som sagt, i Sverige hör man väldigt, 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 väldigt lite om det här. Med tanke på att det snart ska vara färdigförhandlat. Sen ska det ju röstas om i parlamentet också, i EU-parlamentet. Men ändå, jämfört med andra europeiska länder så är det extremt lite upprörda känslor i Sverige. Och nästan alla partier i Sverige gillar ju frihandelsavtalet. Det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte gillar det. Vänsterpartiet, de har försökt få upp intresset i Sverige, men folk har liksom inte hakat på. Kanske för att de är så fruktansvärt deprimerande när de skriver om TTIP. Det är verkligen, man blir liksom inte alls sugen på
jag vet faktiskt
till.
Inte hur man skulle göra, eller hur de skulle kunna göra det intressant.
De skulle kunna göra en YouTube-video där man ser liksom hela Europa brinna och USA brinna, och så är det så jättehård musik i bakgrunden, och så kommer det in, nu bara spånar jag, kommer in och liksom företar en karikatyr så av en stor företagsledare. Och piskar Europa kanske.
Lars Åhly kan skriva typ på kuken och råka ta en till sån bild.
Det hade skapat ett
peppa. Ja.
Men Vänsterpartiet... och sen skriva om det under hashtag Backa Sara.
Ja, exakt. Det hade kunnat lyfta den här frågan.
Ja, men det är väl det som är problemet. Ingen vill någonsin höra om ekonomi. Man vill ju bara, det är väl bara det här... kulturkriget.
Ja, precis. Det är väldigt lite bryddhet. Även om det här det kommer liksom röra nästan alla områden i samhället. Det kommer påverka oss i detalj om det går igenom i den form som det är nu och sådär. Men Vänsterpartiet försökte ju då lyfta det här, och då skrev de detta på sin hemsida om TTIP. Vänsterpartiet lyfte frågan redan under EU-valrörelsen, men proteströrelsen i Sverige har tyvärr varit mindre omfattande än i många andra länder. Den kommande veckan kommer en rad aktiviteter ske för att lyfta frågan. För er som vill göra en egen aktivitet, eller flera, kring det här, bifogas här ett enkelt flygblad och en folder. Där försökte Vänsterpartiet liksom få hem sina. Mm. Det är sina. Men det har inte hänt. Människor som står till vänster på den politiska skalan i Sverige känner inte av riktigt det här som många andra verkar göra runt om i Europa, att det här skulle kunna innebära eller få stora konsekvenser om man är på den sidan ideologiskt. Och vad kan tystnaden bero på? Varför är det verkligen så att det är tråkigt? Ni har ju hört hur spännande
det är. Det är så tråkiga nyckelord i det. Det är liksom EU. Mm. Frihandelsavtal. Mm.
Och jag tror... man vill höra sådana ord som Sverigevän...
Göteborgspostens ledarsida, annat som man tänder till på.
Östermalms tunnelbanestation. Mm.
Men jag har en annan teori, det är en bra teori Anna, men jag tror att det kan bero på att det sedan 1999 inte har funnits något sätt att prata om multinationella företag utan att låta som det vita reggaebandet Svenska Akademin. Mm. Och jag vet inte, men jag ser det som en rimlig förklaring. Man klarar inte av att ta den här kampen, att ta de här orden i sin mun, för att det låter som att man har varit och köpt ett par linnebyxor på Indiska och gjort reds.
Det låter som att man precis har köpt en pocket-upplaga av den här No Logo av Naomi Klein.
Precis,
som man sitter och läser högt ur.
Precis, som man sitter i parken med bara för att visa att man har den.
På något seminarium med den här America Vera Zavala. De pratar om Tobin-skatt.
Men någon vänsterperson kanske vill säga så här om ISDS där då, kanske så. De här företagen vill ändra lagar för de gynnas av det. Det innebär att de rikaste kommer ha makt över lagen. Och vad är det alla hör då? Ja, men då är det ju det här vi hör. Han vill ändra en lag för att slippa någon skatt. Förklara för mig, för jag kan inte förstå. Han har vitaste kragen, mat i magen, makt över lagen och makt betagen. Och det är omöjligt att stå ut med. Det går inte för vänstern i Sverige att engagera sig i TTIP. Eftersom att man måste prata om företagen och företagens då okränkbarhet som det här skulle innebära. Och då låter man som bandet Svenska Akademin. För det finns, vi har inte kommit i kapp. Det finns inga andra ord att använda. Allting låter som att man är han, kanske Sture Allén. Man kanske säger, ja, företagen, det, samma företag äger ju nästan allt och kommer ju göra det. Mm. Ja, men vad händer då? Hur låter det då?
Handslagen i Saltsjöbaden, utbudet har ökat nästan tusenfalt. Samma företag äger nästan allt.
Så står man där och man känner bara, det går inte. Det är väldigt listigt detta. Att det har blivit så här att alla som motsätter sig att företagen ska vara okränkbara måste känna sig som killar som när som helst kan börja jamma fram en reggae-låt på en hemmafest. Mm. Det är liksom så att man vill ju inte bli konspiratorisk, men det är som att man nästan misstänker att Svenska Arbetsgivarföreningen 1999 såg möjligheterna med ett frihandelsavtal i framtiden och startade bandet Svenska Akademin. För att i tidig ålder få människor att associera att vara skeptisk mot företag till 7 stycken vita 30-åringar med baggy jeans som sjunger reggae på skånska. Och det låter konspiratoriskt, men jag tror att det kanske kan vara så, för vad kan det annars vara? Jag ser det som att nej, men det är den rimliga förklaringen.
Ja, det är ju en fruktansvärd situation vi är i, att liksom att de som har monopol på vänsterns ekonomiska analys, det är bara såna hackisack-killar.
Ja, det är också hackisack. Det är verkligen det som kommer upp.
Att det är... Ja, men att man får inte vara vänster i ekonomisk mening utan att vara en hackisack-killar.
Ja, det är en rävsax.
Ja. Men man kanske måste ta det. Man kanske måste ta lite hackisack.
Det kanske blir så att man måste vänja sig in i det. Kanske börja lyssna om Svenska Akademins skivor. För att liksom sluta känna den här direkta skepsisen till att säga storföretagen. För bara det ordet, det känns fel.
Man kan se liksom vanlig ut och vara vänster om man bara då pratar om så här, identitetspolitik och sånt där.
Mm.
Men så fort man nämner ekonomi...
då är det kört.
Då har man på sig en sån här mössa som är fastklippta dreads. Så att man ser ut...
Man kanske börjar göra så konst med så här Ronald McDonald med Hitler-mustasch.
Ta en bandbild utanför en lada. Ja, men det var senaste EU-nytt, som jag kallar det.
Det var jättespännande.
Ganska solid teori.
Okej, reklam för några kommande stand-up-datum. Vi fortsätter i höst med våran föreställning Ömhet, som alltså då är jag och K. Svensson och vår producent och konferensier Marcus Johansson. Och vi åker norrut i september. 24 september i Umeå på Guitars, 25 september i Skellefteå på Coasters och 26 september i Luleå på Hildurs kök. Ni kan gå in på tixter.com för att hitta biljetter. Ömhet heter föreställningen som sagt. Okej.
Ni har lyssnat på Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
Hej då.